Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Talk about it. You may rather be choking on it today, whether you like it or not. The words come stumbling out. The next stop's where I get off.
Jag säger hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt av veckans samtal tillsammans med mig, Johan Ahlberg, och idag med författaren, skribenten, Italienälskaren Marcus Birro. Först och främst vill jag tacka så mycket för alla fina kommentarer och påhejningar angående förra avsnittet med Marcus Leifby. Det uppskattas jättemycket, så tack så hemskt mycket för det. Ni får gärna fortsätta att höra av er till mig, och det gör ni antingen genom att mejla mig på info@veckanssamtal.se eller genom att gå in på hemsidan som är veckanssamtal.se. Eller helt enkelt genom att kontakta mig på Instagram där jag heter Jo Ahlberg. Eller på Twitter där jag är helt ny och heter Jo Ahlberg med två O'n istället. Jag vill även passa på att tacka Johan Stenström och Jim and Pat Garrett Show, som jag faktiskt glömde att tacka i förra avsnittet. Men det är i alla fall de som har stått för vignettmusiken till den här podcasten. Så tack så mycket, och glöm inte att gå in och lyssna på dem på Spotify. Marcus Birro då. Det känns ju som att alla vet vem Marcus är, och som om att alla har en uppfattning om honom. Jag skulle först och främst beskriva honom som författare, skribent, mediaman och dessutom en Italienälskare utan dess like. Vi kommer att prata om detta, om kärlek, hat, författarskap, kändiskap, uppväxt, alkoholism, kristendom, fotboll och mycket, mycket mer. Så varsågoda, här har ni honom, Marcus Birro. The next stop's where I get off.
Hur mår du, Marcus, då?
Jag är lite gubbtrött faktiskt. Jag är ute och jag börjar känna av min ålder lite faktiskt.
Vadå då? Du är 42, va?
Mm.
Det är ingen ålder.
Nej, men det är lätt för dig att säga som jag är 23. Alltså dubbelt så gammal som du är.
Ja. Det märks inte.
Jo, det gör det. För mig märks det när jag möter dig här utanför i solen och skakar, att märka att jag är mycket äldre än vad du är. Men det gör att man blir lite gubbtrött ibland. Man blir trött utan anledning. Så man gnäller när man lyfter och böjer sig och sådana grejer. Jag vet inte var det kommer från. Sen har vi fortfarande rätt små barn, och de vaknar ju rätt tidigt.
Jag har två barn.
Ja, Totti och Mimmi. Fast han heter Milo, Santino, Totti. Men just idag då, eftersom detta bandas efter 1-1 mot City, så får han ju bara heta Totti.
Det är ju fantastiskt.
Han är döpt till Totti, vill jag säga.
Han heter i passet.
Exakt, precis.
Är det sant?
Han har fått Guds välsignelse över detta.
Ja, det är
det. Ingenting vi kallar honom bara såna här dagar. Han heter Totti.
Hur är det att ha två barn då?
Det är fantastiskt. Man vet ju om att det kommer förändra ens liv när man går in i det, så att säga, när man är med om det, för alla säger det. Men det är svårt att förstå exakt hur genomgripande det är. Det är som en ny grundlag som ska in i livet. Sen blir det ju också väldigt, alltså det kan ju komplicera andra typer av relationer, alltså den man lever ihop med och så, av olika anledningar. Men alltså det är fantastiskt. Och det, för en människa som undertecknad, som jobbar hela dagarna med sig själv och skriver och rotar och pillar i navlar och har sig, så är det ju befriande att få vara med människor, sina barn, som bryr sig väldigt lite om allt det där.
På vilket sätt är det befriande?
Ja, men man får träda ur sig själv. Man blir viktig för att man är pappa och den man är. Alltså mina barn struntar högaktningsfullt i vad jag gör på dagarna. Och hur många som läser det jag skriver och sånt som jag tycker är viktigt mellan 9 och 5 liksom. Det viktigaste för dem är att man är där och bygger Star Wars Legor. Och det är skönt. Det blir man träder ut ur sig själv på ett väldigt befriande sätt. Det blir viktigare och viktigare för mig faktiskt.
Jag träffade ju Marcus Leipi förra veckan. Mm. Och vi pratade just om det. Och han har just blivit, eller just ett par år sedan som han blev småbarnsfarsa. Mm. Och vi pratade just om det där att det är en helt annan grej. Det är liksom, man förstår livet på ett annat sätt. Det kändes som att han menade.
Ja, men så är det ju. Och det där kan man ju intellektuellt formulera för sig. För det vet man, det hör man, det läser man. Och det gör du säkert också. Men det är ändå svårt att med hjärtat förstå exakt vad det innebär. Med den här oerhörda kärleken. Och det är en ny sorts kärlek. Annan kärlek man kan känna till sin familj eller till sin flickvän eller man och fru och så. Den är ändå, den är liksom, den kan kompromitteras, det kan bli fel. Den har ofta krav och förväntningar och så här. Men just kärlek till barnen är så bara oändlig liksom. Det är nog den närmaste andliga, den är väldigt nära andlig kärlek liksom. Jag älskar mina barn vad som än händer på något, såklart.
Det känns som du pratar ganska mycket om kärlek och...
Ja, men jag tycker det är viktigt med kärlek. Det låter som Thomas de Leva nu. Men jag tycker att i de här tiderna och i den världen och den branschen och vad man ska kalla som jag är i också, så tycker jag att det känns angeläget att försöka vara en motkraft mot mycket av den ytlighet som breder ut sig.
Du, om du själv skulle beskriva vem Marcus Birro är, hur skulle du förklara dig själv då?
Jag vet inte, jag tycker det blir svårare och svårare. Jag ägnar mig åt rätt många saker. Det finns en yrkesmässig del som jag kan prata mer om kanske i så fall. Eller som är lättare att förklara, det är ju att jag är författare. Och har gett ut vad det nu är, 15-16 böcker, lite beroende på hur man räknar. Och sen så skriver jag även krönikor i en del tidningar och så jobbar jag en del med fotboll också.
Vad trivs du mest med?
Jag tycker nog alltid lika roligt. Alltså det bottnar ju i skrivandet det mesta av det. Böckerna är ju det som jag själv är mest stolt över. Det är ändå liksom det som är grunden för mig och mitt liv. Men sen är det ju att få skriva till exempel om fotboll och få jobba med Serie A och sådär, det är ju nästan overkligt fantastiskt faktiskt. Eftersom jag heller inte är journalist. Jag har ju ingen utbildning för det här. Liksom. Vilket en del journalister är väldigt snabba på att tala om för mig. Men, och ett tag så stördes jag rätt mycket av att Jennifer Wegerup och andra gärna gick och klappade mig på huvudet och sa att ja, men det spelar ingen roll hur bra du är för du är ingen riktig journalist. Och i början kände jag att nej, det är jobbigt att jag inte är det. Och nu så tycker jag bara det är bra att jag inte är det. Slippa det kotteriet och slippa vara som alla andra. Dessutom skriver jag bättre än allihopa av dem där nästan. Det finns några som är bättre. Men jag skriver rätt bra utan att vara journalist. Så jag klarar mig fint.
Du är även poddare?
Ja, absolut. Mycket podd är det ju. Jag har tre just nu.
Gillar du podd? Är du liksom en stort fan av podds?
Nej, det kan jag inte säga.
Varför denna podd?
Jag tycker det är roligt att göra podd. Det är väldigt kul. Jag har ju jobbat mycket med radio genom åren. På Sveriges Radio.
Karlavagnen?
Ja, precis. Och även ett ungdomsprogram i P3 för länge sedan som heter Frank som vi körde ett tag.
Just det.
Men det är länge sedan. Men så att jag tycker väldigt roligt, podd är fantastiskt att göra. Sen lyssnar jag inte så mycket på det själv. Men jag har tre podd, en om Calciomania om italiensk fotboll och sen en med min fru. Och sen en om kristen tro ihop med en vän. Så det är väldigt tre olika grejer liksom.
Tar det mycket tid?
Nej, det tar 3 timmar i veckan.
Det är så, för nu kanske inte du redigerar det själv.
Nej, precis, exakt, det är sant. Du sköter allting själv med din, va?
Ja, precis.
Med teknik och allting.
Ja, allt det till klippning, till publicering, till, ja. Ja. Nu låter det som att det här är ett heltidsjobb, det är inte så, men det tar ju mer tid än vad man tänker sig i alla fall.
Ja men absolut, och jag har ju teknisk hjälp, jag kommer ju bara in och pratar liksom, sen är det någon annan som sköter det. Mm. Så det är stor skillnad.
Vilken podd trivs du bäst i då?
Jag tycker alla är roliga såklart, men... I och med att mitt arbete med Serie A har minskat på olika sätt. Program som har lagts ner och jag fick sparken från Sportexpressen och sådär. Så i Calciomania, det känns just nu faktiskt den här veckan som roligast. Kul att få ha kvar det fönstret mot Italien liksom.
Speciellt tider som dessa kanske när Roma...
Det går bra, absolut. Det går bra. Roma 1-1 och vann ju första Champions League. Och även i resten av lagen. Juventus vann sin första. Nu spelar de den. Nu har ni spelat när ni hör den här. Och även i Europa League så har det gått bra för de italienska lagen. Så de anpassar sig lite till en mindre kostym. Och jag tycker att det är roligt. Sen är det också i de här tiderna när svensk media väldigt lite bevakar Serie A. Så är det extra roligt, tycker jag.
Men hur mycket tittar du på fotboll? Eller just Serie A? Följer du det liksom slaviskt varje dag? Eller?
Ja, alltså men det gör man ju. Man läser ju italienska sporttidningar på nätet och sådär. Och sen kollar man ju på de flesta matcher som man kan se. Och jag har ju Rai hemma också, så jag kollar på rapporteringen kring matcherna på tv och sådär. Så jag tycker jag hänger med bra.
Jag var i Italien i somras.
Mm. Vart då?
Ja, oj. Vi var i Milano, Cinque Terre, Pisa.
Åh, Cinque Terre är fint.
Det är fint.
Fantastiskt fint, ligger längs kusten där.
Ja, det var jättefint. Ja, på västkusten, ja.
Ja.
Jättefint, lite mycket turister, men det var ju fantastiskt fint.
Ja.
Men jag gillade, vi var i en liten by som heter Lucca, som ligger i Pisa.
Mm. Med en sån här stenmur runt och man kan jobba
exakt,
upp och
gå. Exakt.
Fantastisk stad.
Ja, det var en av de bästa. Sen åkte vi ville ner till din stad Rom, men det var för långt, alltså vi hyrde bil. Det var för långt att köra. Vi åkte sen till uppe i Toscana, uppe i bergen där, till Florens.
Ja.
Fint.
Ja, det är fantastiskt. Just Lucca har varit, men jag bodde i för 10 år sedan ett år ungefär i Monte Catini som ligger precis utanför Lucca. Så vi är ofta i Lucca. Det är en helt otroligt vacker stad. Alltså.
Det känns som inte så många vet eller känner till den stan.
Nej, så är det ju. Ändå är Toscana världskänt liksom, även i Sverige. Men då är det ju mycket vingårdar och ute på landet som du beskriver, du vet. Men, och Florens såklart. Men just de här småbyarna och städerna är det färre som känner till, ja. Men det är en verkligen pärla, Lucca alltså.
Har du något eget sånt där, någon liten by som du brukar åka till när du är i Italien, som inga vet om?
Nej, ja, det är ju där mina fastra bor. De bor i väldigt små byar runt om i Veneto, nära Venedig där. Noventa Vicentina heter det, och Colonia Ferrara och lite sånt där. Men, alltså det är fina med Italien och Toscana, och även vägen från Florens till Rom, så kan man, om man åker lite vilse upp i bergen där, så hittar man ju alla de här små byarna. Och allting heter någonting med slott och riddare och såna grejer. Det är fantastiskt alltså.
Vi åkte vidare vi åkte till Rimini. Det var ju ingen höjdare så kanske, men vi la lite sol och bad bara. Men sen åkte upp till Gardasjön.
Ja, det är fint.
Upp till Valpolicella där. Och där var det lite så att man kunde åka ut, ta bilen och så åka upp i Valpolicella och så runt där, och så hittade man små byar som bara var helt fantastiska. Och man bara kunde stanna till och ta en espresso och ha det gott liksom.
Ja, Italien är ju, nu är man ju part i målet där, men Italien är ett fruktansvärt vackert land alltså, och på så många olika sätt. Det är ju, det ser ju, det är vackert på så väldigt många olika sätt i de olika delarna av landet. Så det är, längtar dit nu känner jag.
Jag förstår det, men du brukar vara där ganska ofta va?
Vi försöker åka så ofta vi kan. Nu har vi ju barn som snart börjar skolan också, så kommer det bli lite svårare. Men vi funderar på att flytta till Rom början av nästa år, 2015, några månader.
Hur kommer detta sig då?
Jag bara vill bo i Rom lite, komma bort från Sverige, men framförallt bo i Rom. Jag mår väldigt bra när jag bor i Rom.
På vilket sätt då?
Nej, jag blir lyckligare, lugnare. Människor runt omkring pratar och tänker och tycker om saker som ungefär jag gör. I Sverige är också fantastiskt, men det är mer, folk pissar lite på sånt som jag tycker är viktigt, och så lyfter de saker som jag inte tycker. Det är allt från små saker till liksom fotbollsrapporteringen på TV i Italien, tills man, eller om man jämför med i Sverige där man sätter på TV på morgonen och så är det NHL, hockey och handboll och golf och grejer. Bara sådana små saker till liksom hur man närmar sig livet i större allmänhet i Italien. Och det ligger närmare hur jag gör. Sen har det också blivit, vilket jag när jag var ung trodde jag, att blir man offentlig eller känd, eller om man skulle trycka det som. Nu är inte jag så jättekänd, men alltså den typen av offentlighet.
Fast det är det ju.
Jo, precis. Ja, kanske, men det är möjligt. Men jag trodde när jag var ung att det skulle vara vägen till frihet. Liksom. Det är den totala lyckan finns i att alla vet vem man är. Och nu har jag kommit på att det var precis tvärtom. Så allt det jag kämpade för när det gäller den grejen, det försöker jag vill komma bort från det. Jag mår mycket bättre i Italien, där ingen vet vem man är. Och det är inte det att i Sverige folk, alla vet vem jag är eller något sånt där. Jag tror inte folk går och funderar på det. Och jag tror inte heller att de som vet vem jag är går och funderar speciellt mycket på vad jag gör på dagarna. Man måste ha någon form av distans till det, så man inte blir Björn Ranelid liksom. Men däremot så räcker det ju med att jag har det i mig när jag möter människor. Vare sig det är liksom man träffas, eller du och jag, eller rulltrappan. Så här. Att okej, tänk den här personen. Vet han eller hon vem jag är? Vad tycker du? Alltså det där sätter igång massa jobbiga grejer igen liksom. Och i Italien slipper man ju det.
Skulle du hellre vilja vara okänd i Sverige?
Ja, tror det. Sen är det ju dubbelt det där. Mycket av mitt yrke handlar ju om att folk vet vem jag är, så att de ska läsa det jag skriver. Så det finns ju en uppåtsida med det såklart. Men jag tycker att det blir problematiskt när gubbar som Ulf Lundell, som jag alltid har högaktat, skriver en bok om hur mycket han hatar människor som är öppenhjärtliga i media. Och sen så sitter han på en löpsedel på Aftonbladet och talar ut om alkoholen och papparollen. Och det är lite, eller snygga skådisar som säger, du vet, slås upp på mitt uppslag och berättar om hur jobbigt jag var med i mitt uppslag och så. Så det är klart, det finns ju en drivkraft i att vilja. Men det var inte så roligt som jag trodde faktiskt. The next stop's where I get off.
Du växte upp i Angered utanför Göteborg.
Så är det.
Hur var det då?
Ja, det var bra, det var väldigt bra. Det var min mamma och pappa och min storebror. Och då var Angered i slutet av 70, början 80-talet. Var ju inte som det är nu. Väldigt mycket lugnare och stilla och så. Det var några fulla finnar som satt på en bänk ibland, men annars var det liksom radhus och trädgårdar och skola och allt sånt där. Så det var en bra tid. Och sen när vi flyttade in till City i Göteborg när jag var 12, 84. Och jag kommer ihåg sen när jag började gå ut och dricka och festa där i slutet av 80-talet och 90-talet, så såg jag ju mer fylla runt Järntorget i Göteborg under ett halvdag, två månader liksom, än vad jag såg i Angered under 12 år.
Mm.
Så då var det rätt städat i Angered. Nu ser det ju lite annorlunda ut delvis.
När var senaste gången du var i Angered?
Det var länge sedan nu.
Skulle du vilja åka tillbaka?
Nej, inte. Jag har inte emot det sådär. Men vi var där någon gång, jag och min bror, han hade skrivit en tv-serie som heter Hammarkullen, så gick för en 15 år sedan. Då var vi där och då var stämningen väldigt hetskt, framförallt mot honom då. Men det blev mot mig också vid något tillfälle, och då sprang vi därifrån närmast. Sen dess har jag inte varit där.
När du var 15 så skilde sina föräldrar, va?
Mm, du har gjort din research här.
Ja, och
det
glädjer
mig. Ja. Inte alla som gör kanske.
Är det så?
Så är det.
Hur kändes det då? För mina föräldrar skildes också när jag var 15. Och
hur har det präglat dig, tror du? I din relation med andra människor eller tjejer eller killar eller vad det är?
Det är nog olika, tror jag.
Ja.
Det jag tror absolut att jag har satt något slags spår igen. Men jag tror jag är lite mer ödmjuk faktiskt.
Mm. Var du en familjefascist så här, eller? Såg till att dörren var låst och alla var hemma och liksom där.
Mm, lite.
Mm.
Alla mina vänner, jag kommer ihåg att de sa att de inte kunde förstå att det hände just mig. Att de trodde att min familj var den perfekta familjen.
Mm.
Hur kändes det för dig?
Nej, det var jobbigt. Det är framförallt i den åldern då, som du också vet. Du ligger ju närmare i tid i din ålder, men jag minns det väldigt väl. Det var svårt. Det var jobbigt, såklart. Därför att man tar på sig det själv. Och så ser man, som ett konkret exempel, de skiljer sig för att min pappa hade varit otrogen. Så var sånt där. Men min sympati hamnade ändå där. Jag visste ju inte det då, för de ville ju hålla mig utanför sitt bråk liksom. Men eftersom pappa flyttade ut och blev väldigt ledsen när man var hos honom, så blev ju sympatin där, fast det kanske var mamma som behövde den. Så det är ju komplicerat liksom. Så det har nog präglat mig i mina relationer genom åren.
Hur ser relationen ut idag då?
Med
familjen?
Ja, med mina föräldrar är den väldigt bra nu. Och även mellan dem. Mamma har ju varit gift flera gånger efteråt och sådär. Men de umgås nu också. Och det är bra. Det är bra.
Jag vill gärna komma in på lite ditt författarskap.
Gärna det. Det är roligt.
Hur yttrar sig det?
Ja, jag skriver hela dagarna i stort sett. Jag arbetar med texter så mycket och så ofta jag kan.
Sitter du från morgon till kväll i princip?
Nej, det kan jag inte säga. Men jag försöker skriva några sidor varje dag. Ja, mellan 2-4 sidor kanske, ibland mer, ibland lite mer. På en bok då. Sen så skriver jag i kröniker och jag håller på med massa andra grejer vid sidan av det. Men just bokskrivandet måste man hålla. Jag tror inte man behöver jobba mer än 5-6 sidor max per dag, ibland lite mindre till och med. För om man skriver en dag så att man har skrivit 8 sidor, sen så kan man känna sig nöjd dagen efter, och sen kan det gå 2 veckor utan man skriver en sida. Det är bättre att ha kvar lite energi när man avslutar dagen, så man vet man kan ta upp det dagen efter sen. Skrivandet handlar ju extremt mycket om ett hantverk. Det är liksom som ett tåg som drar igång bara. Det går inte att vänta på någon form av inspiration eller sådär, utan det är bara sätta sig och jobba.
Är det inte väldigt svårt att liksom och verkligen fokusera på en bok och fokusera på att skriva klart?
Nej, inte så svårt. Nej, inte när man väl kommer igång. När loket drar igång där och tåget frustar på, då går det rätt snabbt. Alltså.
För jag kan bara relatera till mig själv om jag sitter med en uppsats eller något sånt där.
Mm.
Och även om jag tycker att det är ett roligt ämne, så kan jag tycka att det är väldigt jobbigt och liksom att det trycker ner en på något sätt. Att det liksom är... Jag vet inte, du har ju förmodligen något datum som du ska förhålla dig till.
Mm, lite så är det, ja.
Mm. Är det inte jobbigt att vara tvungen att... Nå deadline liksom?
En del tycker jag, det beror på hur man är skapad såklart. Jag tycker jag måste ha en deadline, annars väntar jag, för jag är lat i naturen. Då gör jag det imorgon istället. Men det där kommer med åren lite. När man är 23 så har man ju alltid i världen liksom. När man är 42 då, för att återgå till det, så inser man att man faktiskt inte bara kan sitta och tänka på att man måste jobba, utan man måste jobba också.
När du skriver en bok, vet du alltid början, mitten, slutet på boken?
Numera gör jag det faktiskt. Nu skriver jag en fortsättning på
Calciamora.
Precis, en fotbollsbok för ungdomar jag skrev förra året. Eller i våras tror jag det var, kom ut, eller i höst har kommit år. Men och den har jag ju sen den och någon innan, så börjar jag planera innan hur det ska se ut. Alltså börja mitt slut och sen så fyller man på liksom. Och det blir enklare då, jag kommer på. Bra, va?
Det känns konstigt
att veta innan, menar du?
Ja.
Ja, men helt vet du inte. Men i och med att en Calciamore ska bli en trilogi då, tre böcker, då måste jag ha lite klart för mig. Okej, ska han få spela den här viktiga landskampen i del 2 eller del 3, eller sparar vi den till del 3? Okej, men då måste du vet, man måste liksom portionera ut vad som ska hända.
Mm, jag förstår.
Det är lite annorlunda med de här böckerna kanske.
Men kan man inte ha en historia exempelvis att du skriver en bok från början? Mm. Eller du tänker ut en bok, men så delar du upp den i tre böcker. Alltså kan du inte bara ha en historia?
Så ja. Jo, men så kan man göra.
Varför inte jag så? Det känns som att det är mycket mindre jobb med det. Det gäller lättare att fylla ut än att...
Men det är lite så det är. Det är ju nästan så det är faktiskt. Men man delar upp det. Ja, det var en bra tanke faktiskt. Jag funderar lite på den.
Ja, kanske en ny affärsidé, jag vet inte.
Ja, faktiskt. Men det, ja, första var ju väldigt mycket eufori och glädje och sådär. Andra ska handla om att han får motgångar också. Jag vet, Bojan Djordjic läste Calciamore och tyckte den var jättefin.
Okay.
Ja, jag blev jätteglad för det. Men man hade en eller någon anmärkning hade han ju, och den anmärkningen hade, ja, men det går väldigt lätt för honom hela tiden. Och då tänkte vi det, ja, men del två ska han möta på lite skador och problem och så. För det hör ju också till.
Vill du berätta lite om första boken, vad är det handlar om?
Det handlar om en kille som heter Daniel som är en hyfsat bra spelare, men är mer Gattuso än Zlatan kan man säga. Han är liksom inget löfte som alla bara älskar att titta på, utan han är en grovjobbare, du vet, som gillar såna regniga matcher ute på öarna mot Hönö och sånt där. Han gillar sånt. Och sen på lite olika vägar får han chansen att spela i ungdomslandslag och även bli proffs i Roma då, i ungdomslaget i Roma. Ja, det är roligt. Det var väldigt lätt att skriva kan jag säga.
Mm, jag förstår.
Så det var bara ösa på ur den här kassakistan och gulröd kärlek man har innan sig. Det var stort alltså.
Om du skulle skriva en bok och den skulle sälja 100 000 exemplar och det står stort Marcus Biro på framsidan. Eller du har haft ett annat scenario där din bok säljer 10 miljoner exemplar och det du skriver under pseudonym. Vad skulle du välja då?
Det får bra fråga. Aldrig fått en sån fråga förut. Jag tror nog pseudonymen då. Ja, absolut, för det var så väldigt stor skillnad mellan 100 000, nu är 100 000 galet stort det också. Men 10 miljoner och vidare, att den är liksom känd över hela världen och så va. Absolut, pseudonym. Efter 10 år med den skulle man ju då sen kunna gå ut och säga vem det är.
Nej, men om du inte får göra det.
Nej, men det spelar ingen roll.
Är det väl din egen känsla bara att jag har gjort det här?
Ja. Just nu, hade det varit för 10 år sedan, 15 år sedan hade jag nog inte sagt så, men just nu är det. Nu har man så mycket under det egna bältet själv ändå, så då skulle man bara bli väldigt glad över det. Jag tänkte, yes, jag visste det. Och sen tror jag att det skulle kunna vara inte att man säljer så många ex, men framförallt tror jag folk kanske då närmar sig den här boken med något andra ögon än när de ser mitt namn. Det är en massa människor som har en massa felaktiga föreställningar av vem jag är och vad jag gör och så. Så definitivt säger du nu.
Hur är självkänslan?
Nej, det är ingen bra. Självförtroende, det kan vara bra. Jag vet att jag är bra på det jag gör, men resten är ju inte så bra. Nej.
Varför då?
Nej, jag vet det. Jag har väl med massa saker att göra. Men jag vet inte. Jag tillåter mig inte själv att känna mig bra för mig själv. Liksom. Det har säkert sin botten i missbruk och sånt som jag har. Att liksom, man har velat fly från sig själv genom alla år.
Jag såg en bild på dig från... Vad kan det vara? Ja, det är ganska många år tillbaka till nu, men du var väldigt stor.
Ja, den där fetmabilden.
Ja, kanske vart. Och så som jag har förstått det så var detta under tiden du var alkoholiserad.
Ja, det var precis i slutet, 9 år sedan, 2005.
Vill du berätta lite om den resan?
Ja, den bilden har jag sparat framförallt för att påminna mig själv om hur jag såg ut och jag mådde och vad som hände då. När jag slutade dricka så hade jag gikt, en sån här portvinstå, en sån här röd tåsjukdom som fyllde hon för.
Vad är det för någonting?
Det är som kristaller i fot. Man dricker sig till en stor svullen tå. Det finns i gamla serietidningar mycket fyllgubbar som har röda näsor och röda
tår. Ja, just det. Ja.
På grund av alkohol. Och sen vägde jag ungefär då 20 kilo mer än vad jag gör nu. Jag hade kronofogdskuld på närmare 300 000. Och ingen brydde sig om någonting jag gjorde, inte jag själv heller. Och sen bröt jag med det. Och sen gick det 3 år, så hade jag vänt på allt väldigt, väldigt fort. Och den resan gick väldigt fort.
Men hur lyckas man med det då? För så som jag förstod det, så du var ganska mycket nere i skiten liksom.
Ja, jag var rätt illa där annars.
Hur lyckas man vända på det bara? Vaknar man upp en dag och känner bara, nu jävlar.
Ja, nästan faktiskt.
Är det så?
Ja, man har ju vaknat många gånger och känt, nu måste jag göra någonting åt det här. Men till slut så kommer du till en punkt där du får en chans då att göra det. Och min chans var ju min nuvarande fru då, som gav mig mer eller mindre ultimatum. Och då kände jag att nu är jag 33 eller vad jag var då redan. Jag måste göra någonting åt det här liksom. På riktigt. Och då sökte jag hjälp på AA i Gud och sådär. Och sen vände jag. Och sen började jag få vinster väldigt, väldigt fort av det här. Alltså hälsan kom tillbaka, jag började träna, gick ner i vikt. Alltså de här fåfänga grejerna, men de är ju viktiga också till viss del.
Hur mycket är det ens porre för en?
Nej, när man blir äldre så är det ju det. När man är ung är man ju snygg vad man än gör, men när man blir äldre så... Och det är ju en annan skön grej med att missbruka, helt ärligt. Att man ser, i mitt fall, jag ser mycket fräschare ut idag än vad jag gjorde för 10 år sedan. Det är roligt. Annars blir det tvärtom för folk.
Ja, precis.
Så det är bra. Men, och sen även ekonomi. Jag hade ju liksom inget bankomatkort när jag slutade dricka. Allting var ju kört i botten liksom. Och bara några år senare sen så hade jag ett eget aktiebolag som omsatte över 2,5 miljoner eller vad det var. Liksom. Jag stod där och fattade ingenting. Det hade bara hänt plötsligt. Men det hade ju att göra med att jag slutade dricka helt enkelt.
Men började du käka Antebus eller någonting? Eller hur?
Ja, under en period gör det.
Hur gick det då?
Eller? Ja, det funkar bra. Det är bara glas. Man tar ett glas med en tablett i. Så kan man inte dricka.
Man spyr upp direkt eller?
Nej, inte spyr nödvändigtvis. Men man får fruktansvärt ont. Och man kan få liksom utslag och klia och ont överallt. Och ibland kräkas. Men det är ju... alltså, tar man Antebus om man är bestämt sig får inte dricka. Liksom. Gör man det? Jag vet att det finns folk som gör det ändå också. Sådana som tvingas ta Antebus fast de inte vill. Och vill man ta så dricker man inte.
Började du käka några andra tabletter också eller?
Nej, sen så småningom så hamnade jag bytte ut mitt missbruk för några år sedan från alkohol, det är 7 år sedan kanske. Från alkohol till tabletter då. Eftersom jag hade en reumatisk sjukdom gjorde att jag fick morfin. Och jag hade aldrig knarkat hela mitt liv. Jag hade aldrig rört hasch eller inte ens tagit ett blås på en vanlig cigg och så här, utan sprit var min grej. Så när jag slutade dricka så tänkte jag så här, okej, okay, jag får hålla mig borta från allt. Eller jag måste hålla mig borta från spriten liksom. Det var det som var grejen. Så när jag började ta morfin för min sjukdom så fattade jag inte riktigt att det var beroende från. Jag hade ingen aning om vad det var för något. Jag trodde det var medicin bara liksom. Tills jag upptäckte att man kunde må bra av dem utan att ha ont. Så jag började ta dem i berusningssyfte. Man blir inte berusad men man mår liksom väldigt bra i kroppen under några timmar. Och så fick jag då jobba med att sluta med tabletter också. Så det, ja. Men det gick det med.
Men kan du liksom romantisera en fylla nu eller fylls du bara av äckel när du tänker på det?
Tabletterna kan jag nog fortfarande romantisera kring faktiskt, ärligt talat.
Men du blir aldrig så här, om du går här på söder så går du förbi en pub och sitter i solen sådär?
Jag längtar efter. Mm. Nej, inte sprit. Det är en sorts längtan tillbaka till det förflutna och min ungdom i så fall. Och den är förbi. Det spelar ingen roll om jag går in och sätter mig och tar en glas öl. Jag kommer inte bli 23 igen ändå liksom.
Jag kan berätta för dig hur det är.
Ja, exakt. Är det roligt då?
Det är helt okej. Okay. Ja, det är lite virrigt ibland, men det är okej. Okay. Ja. Jag överlever.
Ja, lite exakt. Men jag tycker inte att 45-åriga gubbar ska hänga på krogen när gymnasietjejerna drar in. Liksom. Står där och hänga in magen som en sandsäck vid bardisken vid halvt folv och dräglar på finskorna. Liksom. Det är ovärdigt. Mm. Jag har gjort om åren. Däremot så kan jag tycka att jag saknar tabletterna ibland. Ärligt talat.
På vilket sätt då?
Därför att de var ju mycket mildare berusning. Du märkte, du gick under radarn liksom. Ingen märkte något. Man kunde ju vara liksom påtändigt starkt då, men man kunde vara påverkad av dem utan att någon märkte något.
Ja, du kunde jobba, du kunde
vara med barnen. Ja, man jobbar ju bättre i början. Mm. Framförallt med de här Tradolan som de heter, alltså lite svagare morfintablett. Mm. Så det där jobbar jag fortfarande med.
Men hur skiljer du dig rent personlighetsmässigt från typ när du drack eller använde tabletter till nu?
Tabletterna är liksom en väldigt kort parentes. Drickandet var ändå 15 år. Det är en intressant fråga tycker jag. Därför att det är väldigt mycket, allting har ändrats. Min politiska ståndpunkt, mina värderingar, mina ideal. Eftersom alla de här grejerna skaffar jag mig under berusning i stort sett. Jag var ju full mellan 89 och 2005. Så när jag blev nykter så blev jag mig själv och då upptäckte jag plötsligt att jag tyckte en massa olika grejer än vad jag hade tyckt innan. Och det är inte så lätt.
Men när man dricker så mycket, är det som ett långt svart hål? Eller kan du liksom urskilja år och liksom...
Ja, år skiljer man ut, absolut.
Men du tänker liksom så här, ja men 91, ja. Då händer detta. Ja, du absolut. Kan fortfarande liksom, eller, för ja. jag tänker att man kanske mer tänker på det som en slags bubbla på något sätt. En lång, lång bubbla, men det kanske inte är så.
Nej, så är det inte. För att det är ju en resa mycket mer. Då får du resa i bubbla i så fall. De 5 första åren var ju fantastiska. Alltså. Det var ju som en, det är ju därför man blir missbrukare. Det är för att det är underbart. Det är ju inte hemskt med en gång. Det är ju en resa i missbruket. Men det tar ju ett tag. Liksom. Mm. Så de 5 första åren var ju bland det roligaste jag varit med om. Med tjejer och fester. Och det var ju fullständigt galen. Allting var ju galet. Sen var det 5 lite mindre roliga år, minst sagt. Och sen var det 5 vedervärdiga år innan jag lyckades bryta. Och så ser ju alla missbrukares trappa sig ut så. Det börjar bra, sen drar det rätt ner. Och, alltså 100 av 100 missbrukares resa ser ut så. Och alla tror att just de är undantaget som kan bli den som inte tar den vägen. Det är helt sjukt, men så är det.
Är det många som har alkoholproblem som hör av sig till dig?
Ja, det är det. Och jag försöker ju hjälpa dem. Som, ibland får man även mejl från folk som säger att man har hjälpt dem med någon bok eller en text. Och så. Och då är man ju faktiskt med i förlängningen att rädda livet på människor. Så då blir man ju väldigt ödmjuk och väldigt, väldigt rörd och stolt att kunna hjälpa med sånt i stort.
Ja, just det måste ju kännas fantastiskt.
Ja, det är otroligt. Men då kommer vi tillbaka till det som din, han som var här någon gång innan och sa att så kommer det ett mejl där de skriver att jag hatar dig för du är en idiot. Och tänker man, okej, okay, jag är en idiot. Ja. Så man må, ja, det är lätt att fokusera på fel saker. The next stop's where I get off.
Hur började allt här då med skrivandet?
Det har inte funnits några alternativ. Det tror jag är en bra grej. Och jag tror att det är bra, om man verkligen vill bli någonting, sportjournalist eller musiker eller rockstjärna eller skådis eller vad det nu för, de här lite svårare grejerna att bli, så har man bestämt sig för att bli det och inte har någon annan tanke på någonting annat, så kan man, är ju större chans att man blir.
Men vadå, du sitter här och säger att det var bara författarskap du skulle ägna dig åt, men ändå så är du poddare, föreläsare, skribent i Expressen.
Ja, jo, nej, då har du rätt i. Det är sant. Faktiskt. Men det ligger ändå hyfsat nära i linje. Det jag föreläser handlar om ungefär det jag skriver om. Och så där. Och jag är ofta ute och föreläser kring en bok jag har skrivit. Och så det är några grejer som har gått som programledare i radio. Och sånt där. Det har väl ganska lite med skrivande att göra egentligen. Även i Karlavagnen hade vi varit 4 kröniker per program. Och sånt där. Så jag försöker ändå ha stommen i att det handlar om att uttrycka sig i någon form. Podd handlar ju också om att uttrycka sig och beröra människor i någon mening.
Ja, givetvis.
Så på det sättet är det ju ungefär samma.
Men du blir ju samtidigt utsatt för... ska man säga, påhopp. Det känns som att alla har någon uppfattning om dig och vem du är. Och...
jag blir både utsatt och utsedd till på.
Precis, men ja, så... hur känns det då?
Nej, liksom? Det är ju ingen... alltså, det är en dagsformsfråga. Idag känns det rätt okej, tycker jag. Men igår kanske det var jobbigare. Jag vet inte, det är olika. Jag kan ju bli rätt trött på att det är på det sättet, faktiskt.
Har du lätt att ta åt dig saker och ting?
Ja, framförallt de som inte gillar det man gör. Eller rättare sagt, de som har problem med det jag skriver och står för och så, de har jag inga problem med. Jag jobbar med sådana människor i närheten varje dag. Men det är när det blir personligt hatiskt, vilket det blir i mitt fall rätt ofta, då kan jag tycka att det är lite jobbigt. Samtidigt kanske man också måste vara ärlig och säga att mycket av det jag skriver och presenterar och publicerar är ju sånt som är rätt personligt och ligger nära mitt liv. Det är så jag tror att man kan beröra andra människor. Om jag beskriver hur min skilsmässa, mina föräldrars skilsmässa kändes när jag var 15, så kanske du som också varit med om samma sak kan känna igen det, även om den är personlig för mig. Jag tror att vi är väldigt lika varandra, alla människor. Det är det mitt skrivande hämtar sin näring ur. Och då kan det ju vara så att även kritiken mot det jag skriver blir rätt personlig. Att det faktiskt är liksom, jag bjuder in lite till det. Men att ha Magnus Bettner resande land och rike runt och skrika år ut och år in hur mycket han hatar den, det är klart, det känns ju lite segt. Men framförallt är det, så länge människor är beredda att betala 350 spänn för att gå in och skatta åt det, så kan jag tycka att nu kommer de få hämta mig här. Men en annan grej jag tänkt på när det gäller den där delen också, alltså han legitimerar ju säkert det med att jag har någon form av maktposition och så, att han slår underifrån mot mig och så, och det får man väl på något sätt respektera. Jag kan tycka bara att många av de här som går till kanske en sån här skämt och tycker det är roligt när någon driver med någon annan, skulle någon börja mobba deras barn på skolgården, skulle de tillkalla genomsvettiga ett extra möte med rektorn och beklaga sig liksom. Medan man kan sitta och skratta. Så länge det inte handlar om en själv, så är det roligt att titta när de börjar rulla handdukarna.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
We're all looking to make more sustainable choices, but making your own shoes out of natural materials could pose a few challenges. At the Allbirds Innovation Lab, they're doing all the sciencey stuff, like research and testing to create shoes from natural materials, like leather made from plants, eucalyptus tree fiber, and sugarcane. It's not rocket science, it's shoe science.
Allbirds is making shoes better than natural. They're supernatural. Find your perfect pair at Allbirds.com today. That's Allbirds.com.
Gå och snärta i duschen liksom. Är man inte utsatt själv kan man ju skratta åt det. Det är inte lika roligt när man är utsatt själv sen.
Utsätter du andra också på något sätt?
Jag har nog gjort det, ja. Jag har ju framförallt i debattklimat och sådär. Men om man ser 4, 5, 6 år tillbaka så tror jag inte att du hittar mycket texter som är medvetet aggressiva mot person eller sak. Jag försöker tona ner det. När jag snackar med Mauro Skocko om det där vid något tillfälle. Han är ju inte liksom tudelad på det sättet. Han är ju nästan bara älskad i så fall. Liksom. Även om han säkert har folk som tycker att han är konstig. Och så. Men han sa en enkel men ändå svår sak. Det är liksom, du måste hitta din egen väg i det. Du kan inte låta människor som tycker illa om det definiera dig. Och du kan inte låta människor som verkligen tycker om det definiera dig. Du måste tro på det du gör. Du får sluta ägna så mycket tid åt vad folk tycker. Liksom. Jag kan inte påverka det ändå. Och de sista 2 åren har jag blivit bättre på det. Jag gör det som jag tycker är viktigt. Jag skriver om det jag tycker är viktigt. Och sen får vad folk tycker om det eller det, jag kan liksom inte på, jag kan inte styra det. Men ibland får jag en sån fråga. Och jag kan förstå att folk ställer frågan, men så här, vad tror du det är hos dig som väcker så mycket hat eller ilska eller vad det nu kan vara liksom. Och jag tycker att det är en rätt oförskämd. Nu har inte du ställt den frågan, men jag tycker att det är oförskämd. Ställ den frågan till de som hatar istället. Fråga Bettner och de här, varför, vad är det som gör att du hatar så starkt? Du har aldrig träffat den här människan liksom. Du bygger någonting utav liksom, en stad av skärvor och mörker på något sätt, jag vet inte.
Men jag förstår att du säger så, och jag förstår också att, alltså jag känner också lite så ibland att, och jag brukar säga det till vänner och sådär, att jag bryr mig inte vad andra tycker om mig eller vad jag gör eller sådana podd eller, jag skiter i det. Mm. Men gör man verkligen det?
Nej, inte riktigt. Nej, det är klart man inte helt och fullt gör. Men jag kommer på en annan sak i de här sociala medierna tiden vi lever i. Och för oss som är lite äldre, vi har ju någonting att jämföra när det inte fanns sociala medier. Du är ju nästan uppväxt med det. Liksom, så du har inte varit med om den andra världen. Men jag har ju upptäckt att man premieras när man inte visar att man blir illa berörd av påhopp och sådär. Man får applåder när man inte bemöter och när man inte säger att man blir arg och ledsen. Gör man det så göder man dem bara och sådär. Det är, och precis som du är inne på, det är ju inte det att man inte blir ledsen utan det som man premieras för, utan man, att man inte visar att man blir ledsen.
Men hur ofta är det som du exempelvis då går på stan och så kommer det fram någon till dig eller någon säger någonting och att du bemöter det snällt, att du, eller att du bemöter det?
Men de flesta, alltså nästan alla som kommer fram är ju snälla. De som tycker illa, de hålls ofta. Det har hänt någon gång att någon kommer fram och att jag är en idiot. Annars är de flesta som kommer fram snälla. De som inte gör det, de tar mejlar det anonymt eller skriver någon kommentar. Så. Men det är också, jag får ju sluta gnälla också. Jag gnäller ju rätt mycket. Alltså. Jag får ju extremt mycket uppskattning också. Mycket, mycket mer uppskattning än vad jag får skit av folk. Så det är lite oförskämt mot dem också att hålla på och fokusera på vad några enstaka liksom, går runt och muttrar dem.
Är du pretentiös?
Ja, absolut. Jag tar det jag gör på allvar. Jag tycker det är viktigt att vara tydlig. Jag tycker det är viktigt att man lägger ner mycket arbete på att skriva bra texter. Men det är som Joakim Berg Kent sa, att om man inte har pretensioner med det man gör, varför ska man göra någonting då för?
Kan det gå till en överdrift också?
Ja, det kan det. Björn Ranelid är ett bra exempel. Jag gillar Björn Ranelid, men där har det slagit slint lite på olika sätt. Men det kan bli djupt, men det tycker jag framförallt kulturvärlden symboliserar. Det kan bli djupt, man krånglar till det för krånglets skull. Det tycker jag är pretentiöst i så fall. Fast det är ett annat ord, det är någon kvasikultur tycker jag är bättre ord. Pretentioner tycker jag är bra att ha, för det handlar om att man tar det man gör på allvar. Och det betyder att man tar dem som man förväntas vill ska läsa det man gör på allvar. Sen så kan jag fortfarande driva med att jag tar det jag gör på allvar och skratta åt det. Men själva jobbet är viktigt liksom. Men när det slår över och man har installationer, du vet när man rullar in en kokosnöt i ett rum och kallar det ensamhet, såna grejer, då känner man, jag vet inte. Eller dikter som man helt omöjligt kan begripa sig på, eller pantomimteater, eller otextade albanska filmer där en kvinna i kåpa kommer ut och matar en höna i 40 minuter, såna grejer. Det har jag lite svårare för.
Det förstår jag.
Jag tycker att alla filmer ska innehålla Will Smith eller ett hemsökt radhus. Det är de två enda typerna av filmer som man kollar på. De är kulturfilmerna. Du är ändå en kulturkille egentligen. Men just filmer, jag vet inte. Håll det enkelt.
Men är det inte helt enkelt bara så att folk har olika definitioner av vad pretentiös är?
Ja, exakt så är det. Många tycker nog att jag är pretentiös. Som jag är högtidlig i mitt skrivande. Och så. Men vi lever ju i ett land också som räds allt som är heligt och viktigt och upphöjt och sådär. Vi blir nervösa då, så då måste vi skoja bort det liksom. Väldigt mycket så i Sverige. Vi monterar ner allt heligt och vi applåderar oss själva medan vi gör det. Och det föder ett av världens högsta självmordsstatistik. Det föder ensamhet. Det föder ungdomar som har allt och mår sämre och sämre. Folk som skär sig i armarna och sånt där. Det är vad det föder. När man jobbar bort allt heligt i livet, då blir det tomt liksom. Det är inget svårare än så. Bara lägga ihop ett och ett.
Du låter ganska så dyster på något sätt.
Ja, pretentiös.
Pretentiös dyster.
Nej, jag är inte dyster. Jag tror det finns hopp för alla. Men landet och som kollektiv Sverige är ju ett rätt oanligt land. Liksom. Så är det ju.
Mm.
Vi är ju världens mest sekulariserade land. Alltså vi,
jo, så är det.
Man frågar folk hur viktig Gud är i ditt liv. Och då säger extremt många i Sverige att han är väldigt oviktig.
Hur stor del av Gud tar du del av då?
Jag försöker vara troende i alla dess delar. Sen är tvivel är en stor del av tron också. Så det är en relation som pågår. Liksom.
Men har du varit troende hela ditt liv? Ja. Eller?
Många tror att jag blev, liksom, när jag blev nykter, att jag blev frälst. Och, liksom, att jag förvandlades till Ulf Ekman på en kvart. Men jag har varit troende sen jag var 14. Fram fick jag en liten fickbibel av en Gideoniterna som de heter. Så kom och besökte vår skola. Och då började jag be och så. Sen så har jag ju levt ett märkligt liv som har gjort att jag har hållit mig undan Gud under flera år när jag drack och festade. Och men det har varit olika tider.
Men jag är ju inte troende då.
Nej.
Men Gud, ger det dig bara eller tar det en viss del också?
Hur bra. Ja, det ger ju mycket mer än det tar. Men det ställer krav. Och jag tycker ju om den delen av tron att Gud ställer krav. Jag vet ju många andra andliga troende som ser Gud som en sorts... Gardell skriver något om att det är en lesbisk kvinna i himlen eller en proggare i gummistövlar som går runt och flinar och tycker allt är okej. Och sådär. Det vet alla som har barn att älskar man ett barn så ställer man krav på det barnet. Det krav handlar ju egentligen om att man tror där man ställer krav på om bättre. Det här är jättebra det du har gjort, men du kan bättre. Så tror jag Gud jobbar också. Det går inte att gå genom livet och bara tro att man ska få allting utan att ge något.
Liksom. Nej.
Så enkelt är det inte.
Det känns som att ofta om man pratar om dig med andra så känns det som att detta ofta kommer upp. Alltså det första de tänker på dig är, eller något av det första är just din tro eller kristendomen.
Ja, det är möjligt.
Varför tror du det är så?
Jag har inga problem att det är så. Nej, men det handlar väl om att, alltså att kristendomen, de kristna har en väldigt undangömd plats i Sverige. Alltså jag vet ju väldigt många människor i offentligheten som är väldigt kristna men som inte vågar stå för det för att de är rädda för att förlora läsare och publik och så. Och då har jag varit väldigt öppen och tydlig, men det kanske lite väl mycket en del texter eller talat. Men ja, så att det har varit en stor tom yta där liksom. Så då har jag fått fylla den och jag har inga problem med det. Om man kan väcka människor i sin egen andlighet och börja diskutera och tänka på de här sakerna så är det bra. De behöver inte hålla med mig heller.
Nej.
Människor som håller med är inget roligt alltså.
Men försöker du liksom vända om folk till kristna?
Nej, jag är ingen Jehovas vittne som går och missionerar och ringer på dörrar och sånt där. Jag skriver vad jag tror på utifrån mitt hjärta och sen får människor avgöra själv. Och så är det hemma också. Jag skulle aldrig få för mig att liksom tvinga mina barn att bli bordsbön eller gå i kristna friskolor och sånt där. Utan de får komma fram till det själva.
Men du ger ut böcker på Livets ord?
Ja, jag har gett ut en bok där. Ja. En samling krönika. Jag är väldigt glad över. Det var en väldigt bra bok.
Hur kommer det sig att du ger ut den där?
Nej, de frågade. Jag hade precis gett ut en bok om tro då, så att jag förstod inte riktigt varför de ville att man skulle ge ut en krönikesamling. Men jag sa, ja, absolut. Jag har ju inga problem med det, men jag har ju förstått nu att många har problem med att den kommer ut på Livets ordsförlag. Men ofta när man frågar människor varför de tycker det är problematiskt så har de lite svårt att förklara vad det är de upplever som problematiskt. Det är ett kristet bokförlag liksom, som hör nära en församling som inte på några sätt nästan ser ut som den gjorde när den startade för 30 år sedan. Det är väldigt mycket som har hänt i den församlingen. Och det är mycket som de står för som jag inte håller med om. Syn på homosexualitet och äktenskap och en del annat framför allt. Men jag känner många i församlingen och det är väldigt fina och väldigt bra människor. Men många bygger sina fördomar kring Livets ord på, vi som är lite äldre framför allt, på ett 30 sekunders klipp från 84 när Ulf Ekman talar i tungor. Liksom. Och sen är det så det är. Men Livets ord är lika mycket en resa som en församling de har ju gjort. Alltså, det är inte samma församling nu som när de startade. Men därmed sagt, jag är ju inte medlem där och tänker inte bli medlem där heller. Men jag Och sen så tycker jag det är lite... När jag skrev en krönika i Expressen som nämnde Livets Ord i något sammanhang. Att jag var på en konferens de hade och beskrev hur det var där. Och så nämnde jag längst ner med ett ord, eller två då, vilka församling det var. Och då fick jag ju dagen efter när jag öppnade de här sociala medierna så var det ju, liksom, då var det ju avrättning på de sociala bygatorna som gällde. Allt från Lars Ohly, Ulf Malmros och Bettner och hela gänget skulle slå ihjäl en i stort sett. Och jagade chefredaktören och de ville att jag skulle få sparken för att jag blivit hjärntvättad och sådana grejer av Livets Ord. Och det intressanta där är ju att jag hade åkt dit, var där en dag och skrev om det jag såg. Medan de människorna som anklagade mig för att vara hjärntvättad hade aldrig satt sin fot inne på Livets Ord. De hade aldrig varit, de har ingen aning hur det ser ut. Och det är ju jag som är hjärntvättad som åker dit och skriver vad jag ser. Alltså vem är som är hjärntvättad? Är det jag som är där och skriver det jag ser eller är det killen som sitter på Södermalm och vet hur allting är utan att ha varit där? Jag vet inte, folk får avgöra själva.
Du hade även planer på att kandidera för Kristdemokraterna.
Ja, just det.
Vill du berätta lite om det?
Nej, jag vet inte vad som hände där riktigt. Det var
impuls bara?
Jag borde och 2011 var det. Som Göran Hägglund som är partiledare. Han kände sig utmanad men trygg. Så han sa, alla som kände sig manade att utmana mig ska träda fram.
Och då kommer Marcus Birro.
Ja, det är lite otippat. Men jag hade en tanke på, alltså jag älskar politik och så. Så jag hade en tanke på att det kanske skulle vara läge att testa det. Men det är klart att det var en väldigt naiv tanke och det blev ju väldigt fel. Framförallt hade jag samtidigt skrivit kontrakt på att ta över tv-program i TV4 som hette Kvällsöppet. Och då sa de där att du kan ju inte både kandidera som partiledare för ett parti och leda Kvällsöppet. Det fattar du va? Och det insåg jag kanske inte riktigt. Det funkade dock för Gustav Fridolin ska vi säga. Han satt i riksdagen för Miljöpartiet när han jobbade på TV4.
Just det.
Men eftersom han är miljöpartist och exakt alla journalister på TV4 också är miljöpartister så gick det mycket bättre än om han var kristdemokrat plötsligt. Men nej, det var ju naturligtvis, det var ju en väldigt naiv tanke.
Men hur långt i tankarna gick du då?
Nej, jag ringde ju valberedningen innan och jag pratade med dem och tänkte, de var jätteglada, vi testade det här. Jag jobbar ju så lite. Jag testar grejer och ibland blir det rätt och ibland blir det fel. Liksom. Jag vill inte bli en smart strateg som de flesta andra i närheten av den här stadsdelen vi sitter i nu som planerar allt och är så vansinnigt ängslig för vad alla rättänkande Södermalmsproggare ska tycka och tänka om det man gör. Liksom. Utan jag gör det jag gör och det jag känner för. Och ibland vinner man på spåret och ibland skämmer man ut sig i Let's Dance. Liksom. Man får ta det dåliga med det goda. I efterhand så insåg jag att det var en väldigt naiv tanke att bli partiledare. Och jag förstår att de som garvar åt det. Jag har själv garvat rätt mycket åt det, kan jag säga. Däremot så kan jag bli något beklämd när så kallat seriösa journalister som Lena Melin på Aftonbladet och andra efter det här hade hänt skriver texter som är liksom fulla av hat. Som om jag hade slagit ihjäl någon. Liksom. Som hade gjort något brottsligt verkligen. Jag skulle hängas ut som en idiot för att jag trodde det där. Det kan tycka är lite... Alltså Sverige straffar naiva människor rätt hårt. Det är lite synd.
Italien gör inte det på samma sätt heller?
Ja, nej, det kan ju vem som helst bli politiker nästan. Jag vet inte om det är en mycket bättre grej faktiskt. Där är det ju galenskaper på andra sätt. Men det är ju ingen hemlighet att alltså, det finns ett temperament här som gör att jag utsätter mig för saker som är, jag tycker är rätt spännande. Och sen är det inte alltid att det blir rätt liksom. Men då får man ju leva med det. The next stop's where I get off.
2010 så vann du och Johanna Kolgjärn en på spåret va? Eller var det 2011?
Ja, nej, 2010.
Hur var det då?
Det var jätteroligt. Det var fantastiskt roligt. Och det var mycket grejer som hände under den där tävlingen som var väldigt speciell. Men det var enormt roligt. Det var väldigt, väldigt roligt.
Syftar du till att du var med och dansade i Let's Dance på andra knallarna?
Alltså grejen är det, med det, det var, på spåret spelades in hösten 09 då, det, när vi vann. Och samma kväll vi hade vunnit, då får man inte berätta det eftersom det ska sändas ett halvår senare liksom. Men samma kväll vi var ute och firade det här att vi hade vunnit ihop med teamet och folk och så, då ringde de från Let's Dance och frågade, och då var jag, så jag svarade ja då, så det är min enda ursäkt och min enda som jag tyvärr, det var därför det blev så. Och det skulle jag naturligtvis inte ha varit med i. Det hade varit bättre att bara köra på spåret också.
Varför då? Eller
det är ju ja, lätt... Jag ska i Let's Dance ju.
Nej, men det är ju lätt att vara efterklok också.
Ja, jo, absolut. Och jag vill ju inte vara en sån där. Liksom hade jag varit smart så hade jag kanske inte gjort det. Men nu tänkte jag, men det verkar ju roligt liksom. Men det skulle jag ju inte varit med. Men jag lärde mig rätt mycket av. Jag lärde mig inte dansa dock. Men jag lärde mig att säga nej. Så jag blir mycket bättre på att säga nej till sånt där efter det. Jag fattade, för jag höll på med någon sorts vare sig jag ville inte, någon väldigt folklig del. Jag var med i Allsång på Skansen 2009 och läste dikter. Liksom. Vad är det? Helt sjuka grejer. Det var väldigt roligt. Men... Och så sjöng Dan Andersson låta med kulturministern och sånt där. För att jag ska... Och gick på Nobelfesten, blev jag bjuden på. Och sen då Let's Dance och På spår. Väldigt, väldigt publika saker. Det var någon helg där som någon räknade ut att jag hade varit 4,5 miljoner tv-tittare i olika kanaler på samma. Och jag tänkte, det måste vara fruktansvärt. Inte ha någon kanal en fredag utan att jag är med liksom. Så jag lärde mig väldigt mycket av att jag vill inte vara i så mycket i den där världen liksom. Så efter det har jag ju monterat ner mycket av de grejerna. Men På spåret, jag är extremt stolt över att vi vann.
Hur högt upp rankar du den prestationen?
Ja, det är bland de 5-6 skönaste grejerna. Det är ju, jag sätter en stor ära i det. Det är ju ändå det är inte många som har gjort liksom.
Men är det på grund av att det är någon slags, ja, det är en extrem bekräftelse på något sätt. Det är ju framför hela svenska folket som har visat att man är duktig på någonting.
Ja, så är det, exakt. Så är det. Och sen vet jag att det är många kända människor som inte vill vara med för att de är rädda för att framstå som dumma och sådär. Och jag hade varit med året innan med en annan då, med Tina Alin, och då hade det inte gått så bra. Så när de ringde igen och frågade, ja, du vill vara med? Då sa jag nej de två första gångerna. Tills de ringde igen och så, då tänkte jag, men jag vill gärna vara med, men jag håller på att fega själv här. Så, ja, vi kör. Och så fick jag vara med Johanna som är så duktig då. Och så fick vi vinna. Tänk om jag hade sagt nej till det. Hade jag inte fått vara med om det. Så tänkte jag kanske med Let's Dance också. Jag kanske missar något här. Och som sagt, ibland blir det rätt och ibland blir det fel. Så är livet för alla.
Ni slog ut Filip och Fredrik i semifinalen, va?
Exakt. Ja.
Rankar du den prestationen högre än själva finalen när ni vann?
Ja, de rankar den som en ganska tragisk händelse i sina liv, tror jag. Men jag tycker det är roligt när de hade en programpunkt sen som hette, eller en serie som hette Vem kan slå Filip och Fredrik? Den tyckte jag om att köra.
Marcus Birro kan.
Ja, exakt. Jag vet att de hade lite problem med det.
Men har du någon slags konflikt med dem, eller vad är grejen?
Nej, det har jag inte. De har väl någon medial konflikt ungefär var fjärde månad eller något sånt där. Jag tycker de är väldigt bra på det de gör. Jag tror att de i hemlighet tycker kanske att jag är rätt bra, men att jag är lite konstig och så. De har ju byggt en karriär lite på att vara liksom lite syrliga mot folk. Men jag har ju varit inbjuden i deras program och pratat böcker och sådär. Så jag har inga problem med dem alls. Men jag tror de är sura fortfarande för att vi vann det där.
Faktiskt. Men jag har hört att många mediala personer just kanske startar lite bråk i medievärlden så att de ska få lite uppmärksamhet. Mm. Tror du att de vill göra något sånt?
Nej.
Men de är liksom så otroligt kända.
Ja,
alltså,
nej, de behöver inte göra det. Och de har ju inte gjort något sånt heller. Det var ju...
Nej, men de har ju ändå, de lägger lite syrliga kommentarer lite då.
Ja, det gör de i poddar och sånt där. Jag lyssnar ju som sagt inte så mycket poddar, så det får.
Men du kommer väl lyssna på den här också?
Ja, den här, och den här ska jag länka också.
Ja, det är fantastiskt.
Från mina kanaler så folk ännu fler hittar.
Tack, Max.
Men nej, de får köra som de vill liksom. Det är lugnt.
Du, om jag säger Roma, vad säger du då?
Kärlek, hemkomst, tillhörighet, stolthet, bröder. Ja, det är så nära som man kan komma någon. Älskar Roma. Men jag älskar allt det som den klubben får mig att känna.
Och på vilket sätt då?
Nej, allting. Tillhörighet, samhörighet, kärlek, känsla, syskonskap, värme, värdighet, utmaningar. Allt viktigt i livet går in under Roma liksom.
Skulle du säga att du har ett sunt förhållande till klubben?
Nej, all kärlek. All riktig kärlek gränsar ju till att det är osunt ibland. Men det ger mycket mer än vad det tar. Faktiskt. Tror jag. Fast jag vet inte om det är sant riktigt. Jag tänker på italienska landslaget som jag älskar också väldigt mycket. De vann VM 2006 som alla vet. Men innan dess så var det ju 16 års terror liksom. Från 90 och framåt. Ut på straffar 90. Ut på straffar 94. Ut på straffar 98. Fattar du, 10 år. EM 2000. Han moderatpolitiken från Mölndal, Anders Frisk, lägger till en halvtimme. Var det i den här finalen mot Frankrike? Och så vänder de och vinner den skiten. 10 års terror där. Alla med Paolo Maldini som lagkapten för övrigt. 2002 så är den här Moreno, domaren som dömer bort dem mot Sydkorea. Den här FIFA-maffia-uppgörelsematchen. Kolla på den på YouTube om ni ser. Jag tror han gör 4 offside, 4 mål som döms bort för offside fast ingen är det.
Just det.
Totti åker ut efter att bli brutal nedsparkad. Han blir utvisad för filmning. Och den där Moreno, han åkte sen fast för knarksmuggling i USA och satt i fängelse, fattar du? Den domaren fick döma Italien i VM 02. 04, 14 år efteråt. Jag var 18 år 90. 14 år senare, då är vi framme i 04. Där sitter man alltså svårt alkoholiserad i någon lägenhet i Haga ihop med Tommy Körberg och kollar när Sverige-Danmark spelar. Vadå? 2-2. Kommer du ihåg den matchen?
Ja, jag kommer ihåg.
Det var Bulgarien, Italien, Sverige, Danmark i samma grupp.
Due.
Exakt. Och då skulle inför sista matchen, om Danmark och Sverige skulle spela 2-2, skulle Italien åka ur och Sverige, Danmark gå vidare. Det var lite andra matematiska referenser också. faktiskt. Men det är mycket fokus på just det resultatet. Då frågar några italienska journalisterna husvagnsgubben där som ledde landslaget då, Lagerbäck där. Som leder Island nu med den stora äran faktiskt. Han är väldigt duktig på det han gör. Ja. Även om man inte har någon koll på italiensk fotboll överhuvudtaget. Ja, han bara snackar om att de fortfarande försvarar 1-0-ledningar och sådana grejer. Herregud. I alla fall, han kommer sitta vid någon präst och så frågar journalisterna, vad är ni i syskonland? Finns det risk att ni spelar 2-2 då? För att? Och då blir han arg, Lagerbäck, och säger nej, sånt där ägnar vi oss inte åt i våra länder liksom, och pekar på italienarna. Då. Och sen blir det 2-2. Mm. Och jag frågar Magnus Hedman som jag känner lite 100 gånger om det där, och han var ju med i den matchen. Kan du inte säga att det var inte uppgjort innan, men det blev uppgjort under tiden ni spelade? Kan du inte svara på, säg att det var så istället då? Vet du vad han svarade varje gång?
Säg.
Nej.
Jag hörde att de, eller nu kanske det är spekulationer, men att de pratade under matchen och säger, ja men kom in för anfall då, så
var det klart. Sen fanns det nog olika, det fanns ju en del i Danmark som spelade i Serie A i Italien. Vet jag, anfallare bland annat som var i Milan då, som verkligen ville att det inte skulle bli 2-2, men de flesta ville att det skulle bli 2-2.
Mm.
Så är det. Det ser man på slutet, framförallt av matchen också. Och sista målet och sånt där. Och sen då 0-6 och vinner Italien VM då äntligen. Det är ju 16 års terror liksom för det här VM-guldet.
Men vissa får inget VM-guld.
Nej, jag vet. Och det är det som är apropå Calcio Amore, gör den kopplingen också. Alltså spelare som Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic och Wayne Rooney och en massa andra har ju, några har varit i närheten men ingen av dem har ett VM-guld. Däremot har Gattuso ett VM-guld. Det, jag tycker det är fantastiskt med fotbollen på något sätt liksom. Marco Materazzi avgör på egen hand närmast en VM-final. Alltså en gangster. Han är ju ingen fotbollsspelare. Han är ju fullständigt vansinnig, galen människa. Som får hela sitt liv att vända när han kommer in mot Tjeckien i den sista gruppspelsmatchen 0-6. När dessutom Alessandro Nesta, du vet, allas älskling, världens vackraste försvarare, blir skadad. Så kommer den här gangsten in, och det första han gör är att nicka in 1-0 för Italien mot Tjeckien. Och sen vänder hela hans liv.
Ja, visst.
Han åkte ut mot Australien för han sparkade ner Sambrotta. Han sparkade ner sin egen spelare och åkte ut. Fantastiskt. Och sen kommer han tillbaks då, orsakar straffen i finalen som Frankrike tar ledningen på. Nickade in 1-1. Alla vet den här Zidane-fascisten, han skallade honom och fick åka ut. Och sen sätter han en straff i finalen liksom. Och han är världsmästare för all framtid, 9 juli 2006.
Det är datum att minnas.
Ja, det är bland det vackraste jag har varit med.
Men känns det som att typ när du är nere i Italien, för det var det som jag kände när jag var nere i Italien nu. Även om jag har visserligen läst italienska i 2 år.
Mm.
Men, och det är ganska lätt att läsa tidningar och sådär.
Mm.
Tycker du inte att det finns så mycket mer att bry sig om just när de skriver i media om italiensk fotboll? Det står inte bara vilka som leder ligan eller vad det blir i matcherna eller vilka som dominerar, utan det står så otroligt mycket mer.
Mm, exakt så är det.
Jag har med mig en sak till dig.
Mm. Mm.
Så jag tog med mig från Italien här.
Spännande grejer. Ah, kolla, där är den ju. En Gazzetta dello Sport helt enkelt kan vi säga, från 17 augusti va?
Precis. Och det jag tänkte, det var liksom så här att när jag satt och läste den, då tänkte jag lite på dig liksom, att ja, där ser du ju Brommapojkarnas uppställning också, höger.
Ja, just det.
Att det står så mycket mer än bara liksom, alltså det är ju en hel tjock tidning om döttrars morföräldrar typ.
Exakt. Och sen en annan sak vi kan lägga märke till när vi bläddrar den här är att alltså, det är naturligtvis bilder och fint så, men det är ju fokus på text. Och du ser de här Bajland, det finns inga Bajland-bilder.
Nej.
Det är inte journalisterna själva som fläks ut och är störst, utan det är texten och laget och det de skriver som är viktigast. Alltså det finns en seriositet och en innerlighet och en känsla i italiensk sportjournalistik som det är Simon Bank är väl den som kommer närmast tycker jag. Annars så är det liksom, det finns ingen som är i närheten av någon i Italien. Det är så oerhört mycket bättre i Italien än vad det är i Sverige. Och ändå är kvällstidningarna i Sverige de bästa på det här, och morgontidningarna har ju gett upp liksom.
Om vi snabbt blickar mot svensk fotboll. Du och jag håller ju på världens bästa lag.
Jag håller på Örgrytes idrottssällskap, ska vi säga. Vi pratade bland annat om Europacupen förut i hissen här, 86. Då var inte du född ens.
Nej.
Då var jag och såg ÖIS mot, jag tror det var, nej, Dynamo Berlin var det.
Dynamo Berlin,
ja, för de vann
inte
ju.
Hertha.
Nej, Dynamo Berlin. De åkte ur direkt, kan vi säga. Det var ju hemma borta möten, det är inga gruppspel.
Ungefär så som Malmö kommer göra nu då.
Ja, kanske. Men de har ju ändå flera matcher för det är gruppspel.
Jo, så är det. Så är det.
Ja. Men det är roligt att Malmö är i Champions League, och svensk fotboll behöver det alltså.
Mm.
På alla sätt behöver svensk fotboll det. För det, ja.
Men hur hårt följer du Örgryte?
Jag tycker det är svårare nu när man bor i Stockholm och de spelar i division 30 liksom, som de gör nu. Men man håller ju, de fick ju styrk mot Oskarshamn nu sist.
4-1, bedrövligt.
Ja. På lördag är det väl derby helgen va?
Just det.
Alltså då är det så här, då är det Juventus-Roma till exempel till helgen tror jag. Och sen är det då även matchen Örgryte-Utsikten.
Mm. Vilken ska man välja liksom?
Ja, exakt.
Det är svårt.
Ta två skärmar på den kanske. Ja, det går inte att se. Det är ingen som filmar den här skiten.
Marcus Leipi frågade mig det här förra veckan. Mm. Han frågade om man vill se Örgryte på livestream. Var går man in då? Det är svårt.
Ja, jag tror inte det finns. Alltså.
Jo, men jag tror det finns. För jag har en ja, han är ju öyser och romanista som du då.
Ja, vilken fin kille.
Ja, Oscar heter han. Är fantastisk. Ja, min bästa vän.
Ja, jag älskar Oscar.
Ja, jag med. Han skickade ett klipp när han sitter och följer öys på sin dataskärm.
Men vem är det? Det måste ju vara någon som filmar då.
Ja, eventuellt. Jag tror det finns öys-tv. Nu är det kanske en 1% max som bryr sig om det här vi snackar om nu. Men ja. det känns bra ändå.
Ja, fast många andra kanske håller på andra lite mindre lag och så kan de överföra det om man håller på vad det nu kan vara, Standy eller något sånt där. Liksom.
Jag säger som Marcus Leipi säger. Man bör alltid titta på öys.
Ja, är han öysare?
Nej, han är från Småland. Aha. Älmhult. Okay. Men han tyckte ändå om öys, så jag uppskattar det.
Ja, jag älskar öys. Men det var ju bättre när man var i Superettan, för då kunde man se om TV4 Sport. Liksom.
De åker upp nu. Ja, peppa, peppa.
Ja, annars är ju risken att bli ÖIS guys i division 1 nästa år. Det är inget roligt då.
Nej.
Jag såg Håkan var och kolla på Gais-matchen sist, Håkan Hellström. Han är ju Gaisare.
Men just det.
Han gillar fotboll, Håkan.
Mm. Fel lag bara.
Ja, men det är ju bättre det än det andra, de här bananerna i pyjamas.
Exakt. Exakt.
Blåvitt. Alla håller på blåvitt. Ja. Det är det lättaste som finns alltså. Ja. Jag blev upphängd i mina galonbyxor när jag gick på dagis för att jag höll på ÖIS.
Var det så?
Ja, det var lite jobbigt faktiskt.
När jag var liten, det var då det gick ganska bra för ÖIS. Då sa jag alla att du håller på ÖIS bara för att det går bra för dem.
Ja, det kan inte vara många månader. Ja, det var i början av när Alfonso var med, va?
Ja, Alfonso, Paulinho, just det. Almeida, just det. Christian Brasse. Hemberg.
Just det.
Ja, du vet. Hela gänget.
För 10-12 år sedan, typ.
Jag träffade Dick Last en gång, precis när han fick sparken från ÖIS. Mm. Jag jobbade på en bar i Göteborg. Mm. Så kom han dit på matchdag. Det var kanske en halvtimme innan matchdag. Och han hade precis fått sparken. Jag hade inte läst om det. Mm. Så gick han in och beställde en vinflaska. Så sa jag, ja, match. Lycka till.
Så drack han upp den själv?
jag tror det. Han var ju nog tvungen att bedöva sig lite.
Ja, han mådde inte så bra. Där,
nej, förmodligen inte.
Han fick nog en konklusion om att han började bli gammal. Det finns en skön bild när han ligger i badet i klassen, klassiker.
Just det. Ja. Fantastiskt.
Jag går in på detaljer på den, men den spreds som en löp eller på diverse forum kan man säga.
Just det.
Vad gör han nu för tiden?
Jag vet inte.
Älskar Niklas.
Ja, nej, fantastiskt. Han har gjort mycket för klubben.
Ja, faktiskt. Men han var blåvittare innan, va?
Det var han. Ja. Och nu vet du fan.
Men det är bättre den ordningen om man går från IFK till ÖIS.
Liksom. Exakt. Exakt.
Nej, men ÖIS är viktigt, men det är klart att det blir lite svårare när de är så långt ifrån. Men jag hänger lite med, jag pratar med Fredrik Olsson, vad heter han? Simankvist man. Nu är det bra surras. Alltså. Han är ÖIS-are. Och sen smsar jag med Albeck ibland lite så också. Han är ju illkapitan och
fortfarande. Ja, verkligen.
Så jag håller ÖIS-ådran levande.
Det gillar vi att höra.
Ja, det är riktigt. Men jag tror det blir Roma Juventus för ÖIS-utsikten till helgen.
Är det sant?
Ja, jag ska kolla då om jag hittar någon stream.
Mm, jag ska också se till att försöka hitta så får jag höra om mig.
Är det på Vallala då eller?
Det måste det vara. Det måste det vara. Det är ju så sorgligt.
Ja. Grejen med ÖIS-are som är, alltså de ÖIS-are som bor i Göteborg, de får gå på matcherna.
Verkligen.
För så få är vi inte. Det är roligt när de har flaggor med sig. När Inferno Örgryte. Det är så fantastiskt bra, va? Så det var någon gång när de spelade i Superettan. Så såg jag det där Inferno Örgryte i Ängelholm eller var det var någonstans. Och det stod liksom 12 pers bakom den här banderollen. Så smsade en som jag kände där. Och det är så lite folk. Så att när man skickar smset. Så säger han att han har fått lite sms och så ser man på tv hur de andra fansen liksom närmar sig och tittar. Så ser man då hur infernot verkar, va?
Det är ju fantastiskt.
Ja, det blir lite större. Alltså. Inferno Örgryte.
Oh. Jag var på Avenyn nu i somras när jag var hemma. Oh. Jag var hemma lite över lovet där. Oh. Jag gick på Avenyn och så gick jag ner och så kom det fram två killar till mig och min vän. Och min väns flickvän. Och så frågar hon, är ni blåvittare eller? De ville väl mucka, jag vet inte. Okay. Så jag är stolt. Nej, jag är ÖIS-are. Och han blev helt galen. Alltså glad.
Han
blev så fantastiskt glad för att han hittade en ÖIS-are på Avenyn.
Ja, vad härligt.
Ja. Så få är vi numera.
Ja, vi är inte många alltså.
Nej.
Och därför måste vi hålla ihop.
Mm, precis.
Ungefär.
Du, vad vill du göra mer utav?
Bra fråga. Jag vill skriva, nu börjar jag skriva en väldigt sorgsen kärleksroman för vuxna som säljer väldigt mycket. Det är vad jag vill göra mer av. Och sen skulle jag vilja återuppta någon form av ännu mer skrivande resande om italiensk fotboll faktiskt. Jag bloggar ju om det på något som heter Rekat och klart.
Just det.
Och sen så är det lite calcio och mania och sånt där. Men jag skulle vilja ännu mer. Mm. Så vi får se vad som händer.
Om du själv skulle få sitta ner med en person så här en timme som jag har suttit ner med dig då, vem skulle du välja då?
Antingen Joakim Tåström eller Francesco Totti.
Om du måste välja?
Nej, då är det Francesco Totti.
Helt klart.
Ja. Då skulle ju bara han jag vet inte om man skulle komma ut härifrån bara.
Nej, det är så.
Det är så mycket man vill liksom bara berätta för honom.
Första frågan du skulle ställa då, eller vad du skulle säga?
Ja, fattar du hur mycket du betyder för mig? Ja. Och få det perspektivet hur mycket han betyder för människor även utanför huvudstaden. Liksom. I kalla Sverige finns det människor som går och funderar på vad han gör och varför och hur mycket han betyder. Han är ju som en ställföreträdande kärleksapostel på något sätt. Han är ju en ambassadör för alla oss som älskar Roma. Han representerar ju oss varje gång han spelar. Det är så stort alltså.
Ja. Han debuterade 92 eller? 91?
93 tror jag det var. 93 tror jag det var.
Och en och samma klubb hela vägen. Ja. Det är fantastiskt.
Det sägs att Real Madrid varje jul skickade en Madrid-tröja med nummer 10 på. Mm. Utan ingenting bara. Men han stannade. Och han hade ju säkert kunnat vinna mer i andra klubbar. Men de guldraderna kommer att ha i historieböckerna skulle han ju inte fått då. Om han hade gått någon annanstans.
Il Capitano.
Ja, finns bara.
Är det någonting som jag inte har tagit upp med dig som du trodde att jag ville prata med om?
Nej, jag tycker det kändes väldigt bra. Det var väldigt kul att vara med faktiskt.
Vad kul. Ja. Då får jag tacka sen så mycket för att du tog dig tid, Marcus.
Tack så mycket själv. Då ska jag länka det här sen och tacka alla som har lyssnat och fortsätt lyssna på det här även när jag inte är med, för du är ju med.
Ja, absolut. Ja.
Och hej Örgryte.
Hej Örgryte.
Talk about it. You may rather be choking on it today, whether you like it or not. The words come stumbling out. The next stop's where I get off.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.